Hallå där, Tobias här. Kristoffer är ute och åker tåg någonstans. Så idag är det bara jag som rapporterar att vi har ett par nya Patreons. Det rör sig om Fredrik Wilborg, Kristoffer Larsson och Rasmus Jonasson. Tack till er för att ni vill vara våra Patreons. Om ni andra som inte är Patreons redan tycker att det verkar trevligt, då kan ni gå in på patreon.com/synfaltframåt och knappa in lite uppgifter där, och när vi då släpper nya avsnitt så får vi ett par dollar eller så från er, och det blir vi jätteglada för. Och innan vi kör dagens avsnitt så vill jag också tipsa om våran Facebook-sida. Gå in där och tyck till om avsnitten allt eftersom de kommer. Det är alltid kul att få bra respons från er. Då kör vi dagens avsnitt.
I förrgår så var jag i Karlstad. Jag skulle pyssla med min båt som ligger där i Vänern. Och jag bor inte i Karlstad längre, utan det är bara båten som ligger kvar där. Så jag ville hyra en cykel. Så att jag hade den, för jag åkte dit med tåget. Och så ville jag cykla runt och så lämna tillbaka cykeln. Och när jag sökte på internet så upptäckte jag att det fanns inga cyklar att hyra. Men däremot kunde man få låna en av kommunen. Utanför bibblan så står det någon sorts container, och i den containern så stod det tre människor och lånade ut cyklar. På hemsidan så stod det att man fick låna en cykel mellan 10 och 7, men efter att ha hållit på med pappersexercis med de här tre killarna i en kvart, så visade sig att just den dagen så var det lite kort om personal, så jag var tvungen att lämna tillbaka cykeln redan kvart i 4. Och sen så la de till att men gratis är gott. Och det är lite dubbelt det där. Det är väldigt fint att man får låna en cykel av kommunen. Jag gissar, jag hoppas att ni inte lyssnar, att ni inte blev ledsna. Jag gissar att det var någon sorts lönebidrag, att det var människor som behövde få komma ut och testa och ha ett jobb och sådär. Inte minst eftersom de var tre stycken. Och att de inte kunde sprida ut sig över dagen. Det hade man ju kunnat tänka att om de var tre stycken på förmiddagen, kanske de kunde vara liksom två på förmiddagen och en på eftermiddagen, så jag kunde få ha cykeln hela dagen. Men det blev ganska låg kvalitet. Gratis är det inte, för de där lönerna betalas av skattepengar och cyklarna har köpts in för skattepengar. Men det fick mig att tänka på det där dilemmat, för det fanns ju något vackert i det. Men samtidigt så, ja, jag skulle inte vilja hyra ut, om jag var cykelhandlare i Karlstad så skulle inte jag vilja hyra ut cyklar om kommunen står runt hörnet och lånar ut cyklar. Vad tänker du om det här? Ska jag förresten berätta vem du är först?
Jag heter Jonas Fröstedt.
Och du är parti...
Jag är partiledare för Vänsterpartiet, där jag.
Och nu sitter vi i riksdagens lokaler.
Ja, ja, vi har lite kontorsvåning här på riksdagen.
Det här liksom dilemmat, det här problemet, sammanfattar det någon sorts trade-off som ni tjafsar om i plenisalen varje dag?
Eller? Ja, nej, men det är en klassisk höger-vänster-konflikt. Vad ingår i välfärden? Vad ska fördelas efter behov? Vad ska avgöras av vår egen plånbok och köpkraft? Och det är ju vänstern vill ha mer som ingår i välfärden, och högern ofta väldigt lite. Ni stod utanför ett bibliotek i Karlstad. Mm. Jag tycker biblioteken är intressanta, för att ingen säger att vi inte ska ha bibliotek. Men jag ser bibliotek är egentligen för mig socialism. Alla betalar. Alla har rätt att låna böcker. Det är ett offentligt rum. Det gör kulturen tillgänglig. Och mitt i vårt ganska kommersiella samhälle där vi värderas efter rikedom och så finns de här liksom öarna där det inte spelar någon roll om vi är rika eller fattiga. För mig är det någonting gott. Sen tror jag inte att allt ska vara gratis, tror jag varken är önskvärt eller möjligt eller så. Men jag tycker att det som är viktigast är att vissa delar av livet ska vi inte värderas efter plånbok eller social status. När vi är sjuka, när våra barn börjar skolan, när vi blir gamla. Jag tror det sitter ganska djupt hos de flesta svenskar, också många borgerligt sinnade. Att då är det liksom vårt människovärde egentligen som avgör. Vi ska inte upp med plånboken när mamma ska in på äldreboendet, utan hon har faktiskt rätt till ett hyggligt äldreboende och så. Sen vill vi ofta bygga ut välfärden. Vi har ju sett till att ungdomar får mediciner utan kostnad, de är receptbelagda. I sommar åker ungdomar på bussen. Vi vet att många som blir kvar i sin förort ensamma hemma nu kan åka på fotbollsskolan och sånt där. Så vi är ofta för att göra mer tillsammans.
Men vad är det som gör att man reagerar? För du kan ju tänka dig, jag som är liksom, kallar mig själv för liberal, jag reagerar, jag blir oerhört provocerad av att kommunen står och lånar ut cyklar och dödar det lokala näringslivet. Men jag har ju ingen aning, det kanske är så enkelt som att cykelhandlarna har vägrat hyra ut cyklar. Det kanske inte finns några pengar i det. Men vad är det man reagerar på? Tror du? Är det när någonting som inte tidigare har varit omfattat av liksom kommunens ett nytt område blir alla alltid upprörda då?
Ja, så är det säkert att när det sker, och vi får ju den, vi möter ju det när vi genomför, vi tar bort avgifterna från äldsta på vårdcentralen och sånt där, så då röstar ju de borgerliga nej, men det intressanta är att de sen ofta godtar det efteråt, för att det blir en del av det, och det förändras ju. Sen kan jag förstå lokala näringsidkare, liksom företagare som tycker att det blir, att de har inte en chans att kunna konkurrera. Mm. Det tycker jag, det är en helt rimlig invändning. Och allt ska inte vara gemensamt heller. Men det är väl en typisk politisk diskussion, en gränsdragning. Vi lever i ett samhälle som i grunden är väldigt ojämlikt. Vi värderas mycket efter rikedom och social status. Alltså när man möter människor på gatan så värderar man ju den människan. Man blir värderad hela tiden. Jag tycker att för mig finns det någonting befriande i att det finns öar i vårt samhälle där det inte är så. Och för mig är det en del av ett gott samhälle. Jag har ju bott i USA, det är ett mer materialistiskt samhälle. Och jag tror det påverkar oss mycket mer än vad vi tror. Jag tror det påverkar hur vi mår, hur vi ser på varann. Man kan faktiskt se samband mellan jämlikhet och ojämlikhet och sånt som narcissism och depression och tillit och andra saker också. Och det pratar vi inte så ofta om i politiken, men jag tror att det påverkar verkligen oss som människor.
Ja, USA har ju sin kultur. Vi har det ju inte på det viset, men vi har fortfarande en kung. Och du har utsikt mot riddarhuset här. Jag tänker att vi har lite trista strukturer kvar som USA inte har.
Det är ju rester från en fördemokratisk tid, som jag ser det.
Ja.
Och även om adeln och kungahuset inte har så mycket formell makt, utan kanske möjligen över Svenska Akademin, och där man fortfarande sina synders skull kanske tålar ordning på dem. Så jag har svårt att förstå kungafjäsket. Och jag har svårt att förstå det här uppburna. För mig är det en rest från någonting föråldrat, då man liksom skulle hylla makten och konungen och ett sätt att lite grann ha en rangordning i samhället. Så jag känner mig ganska, jag skulle ju mycket hellre ha en president och ett val, att vi får välja den vi vill.
Då är vi överens där åtminstone.
Ja.
Vi går vidare. Jag tänkte att jag ska ställa några snabba frågor till dig, så vi snabbt får en känsla av vad du tycker om saker. Bör vi höja biståndet?
Ja, snarare höja än att sänka i alla fall. Men vi ska ha minst 1% och klimatbiståndet ska gå utanpå det.
Behöver vi sänka vår levnadsstandard för andra länders skull?
Alltså det finns vissa saker som vi inte kan göra som förut. Typ flyga jättemycket och äta jättemycket kött. Men jag är inte säker på att vi blir alltså andra delar kommer utvecklas istället.
Mm. Ja. Vad är det bästa med marknadsekonomi?
Nej, men jag tror att det finns, alltså alla moderna ekonomier behöver marknader. Det är jag helt övertygad om. Och jag tror att det finns också en innovationsvilja eller en idérikedom som passar in i att se möjligheter att göra saker. Sen tror jag att sällan företagaren är så förenklat så att det bara handlar om pengar. Det handlar om kreativitet, det kan handla om
att få bestämma själv.
Få bestämma själv, ja, över sin tid. En massa andra saker också. Jag tror människor är mer komplexa. Alltså.
Vad är det sämsta med marknadsekonomi då?
Ja, det är att du värderas efter din plånbok. Har du inga pengar så är du inte med. Det är det, och det finns ju ett dilemma där. Om vi tycker att det är lika mycket värda.
Betalar vi för lite skatt?
De flesta människor betalar inte för lite skatt. Men de rikaste i samhället betalar för lite skatt.
Men de är ju ganska få.
Fast de har jäkligt mycket pengar.
Ja.
De börjar få otroligt mycket pengar. Jag brukar nämna den där siffran, för jag är själv så svårt att smälta den, att 8 män äger lika mycket som 3,5 miljarder människor.
Nej, men det handlar ju om storleken på tårtan och hur stora tårtbitarna är. Och så här. Man hamnar ju direkt i tankar kring relativ rikedom och relativ fattigdom. Du bor i ett hus, barnen har på studsmatta, du har en stiga gräsklippa, du har råd med en utlandssemester. Och det gäller alla i ditt grannskap, och så helt plötsligt så vinner någon på lotto och har råd med 3 studsmattor, 8 utlandssemestrar. Har det gjort alla grannarna fattigare? Jag tror inte det. Och därför så betyder sådana där meningar för mig ungefär lika mycket som... Det är också sant att världens rikaste man får plats på en enda stol. Och om man säger det med tillräcklig emfas så låter det som någonting som är fruktansvärt. Men det betyder ju egentligen ingenting. Utan det som betyder någonting är ju hur har människorna på jordklotet? Får de det bättre och bättre eller sämre och sämre?
Nej, jag håller inte med. Jag menar att skillnaderna i sig påverkar oss otroligt mycket. Och det påverkar hur vi mår och hur vi ser på varandra. Vi kan se till exempel att skillnaden i medellivslängd är stor i Sverige. Och det hänger ihop med boendeförhållanden, inkomster, alltså klass kan man säga. Och det är klart att även om de som har det sämst inte har fått det sämre, för det har de ju inte fått, utan de kanske har det ungefär som förut, eller lite bättre.
Men de har fått raket mycket bättre. För 100 år sedan var medellivslängden
40. Jo, för 100 år sedan, jag tänkte de sista 20 åren. Eller sådär. Så är det ändå så att den här skillnaden i hur länge man lever finns ju där. Och hur sjuk man är. Ofta finns det fler vårdcentraler i det rika området. Vi vet att som skolan ser ut i Sverige så har våra barn inte samma chans idag. Och det är skillnaderna som gör det. Även om de som har det sämst inte har fått det sämre så är det skillnaderna som gör det. Det med att vi ser upp och ner på varandra, det handlar om skillnaderna också. Och jag tycker inte att alla ska känna lika mycket exakt. Jag tror att det är orimligt att tänka sig. Men den här skillnaden som vi har fått, den är alldeles för stor. Och den skapar en massa samhällsproblem. Varför är kriminaliteten störst i bostadsområden där man har låga inkomster och mycket trångboddhet och många misslyckas i skolan? Det hänger ihop med de här skillnaderna. Och jämlikhet är helt enkelt väldigt bra om människor ska må bra i samhället. Att skillnaderna inte är för stora. Om man inte tycker att det duger som argument, så är det så att även samhällsekonomin vinner på jämlikhet. Alltså den ekonomiska utvecklingen blir också bättre om inte det är så att några äger nästan allt.
Jag tycker att det låter rimligt, det du säger. Men när man pratar om de här få människorna som äger massa, då pratar vi också om människor som jobbar med att ha pengar. Alltså som är kapitalister i ordets... Om man då gör skillnad mellan att vara bara rik och att vara faktiskt en kapitalist som har pengar som de hyr ut till andra och som får jobba. Jag tänker att en skräckexemplet är ju en farao som lägger alla sina pengar på att bygga monument av sig själv eller köpa guld och lägga hela sitt liv på att bygga ett monument av sin egen förträfflighet liksom. Ja. Och det bästa exemplet är ju någon som är lånar ut pengar till folk som vill starta nya verksamheter och ja, sådär.
Jo, men då om man tänker att det är så och samtidigt ser vi då att de absolut rikaste drar ifrån väldigt snabbt nu, då är frågan, har de blivit mycket smartare? Är de mycket flitigare? Är de mer innovativa?
Men frågan man borde ställa är väl, låter de sina pengar jobba?
Ja, alltså,
eller låter de sina pengar sitta och lata sig?
Det som skapar rikedomen idag, det är ju inkomst från kapital. Det är inte inkomst från arbete. Inte heller kanske så mycket företagande. Utan det är för att du har pengar som du tjänar mycket pengar. Och eftersom vi beskattar inkomster från kapital mindre och mindre, ibland knappt alls, så drar de ifrån. Min moral är så här att det är rimligare att man premierar arbete än att man redan är rik. Om du ärver 40 miljoner av pappa och sen lever du på det kapitalet men du jobbar egentligen inte, då lever du ganska gott.
Men kan man inte se det som att de där pengarna jobbar då? Man tjänar ju inga pengar om man inte låter pengarna jobba. Att man sen ska beskatta det är en annan sak. Mm. Kan inte, precis som att en knegare i Västerås kan cykla ner till ABB och göra ett hederligt dagsverk och ska få betalt för det, kan inte en tusenlapp också göra samma sak liksom?
Ja, fast det är ju inte arbete och du får oftast ditt kapital antingen av andras arbete eller för att du har ärvt det.
Men om tusenlappen ökar i värde så motsvarar ju det någon slags förbättring. Förbättringen borde ju vara intressant för oss.
Mm.
Att Bill Gates har blivit lite rikare betyder ju på något sätt att fler har köpt massa datorer antar jag.
Mm.
Som förhoppningsvis har kommit till nytta i skolor och på arbetsplatser.
Men då tänker jag att de...
Det är inte så att pengarna kommer oförtjänt. Sen kan jag hålla med om att det är en obalans. Och jag tycker att det är svårt att motivera moraliskt varför man ska skatta mindre för kapital än för arbete.
Mm. Ja, det håller jag verkligen med.
Det är ju bara en praktisk fråga.
Men då är ni nästan vänsterpartister. Därför att om vi får förändra skattesystemet.
Ja.
Vi sänker ju skatten faktiskt på arbete och pensioner i år. Vi gör inte så stor affär av det, men vi gör det. Samtidigt tycker vi att det är rimligt att kapitalinkomster beskattas mer eller arv. Och då menar jag att då premierar man arbete och inte spekulation.
Men också... i USA så har de ju hög bolagsskatt. Vilket gör ju bara att Apple och Starbucks och McDonalds skattar ju någon annanstans.
Ja, man kan ju...
Så det är det som är problemet. Ja. Hög kapitalskatt gör ju bara att folk skattar någon annanstans.
Det beror lite grann på hur det är utformat. I Sverige har vi en bolagsskatt där många av de största, mest framgångsrika företagen inte betalar någon bolagsskatt alls. De betalar 0 kronor i bolagsskatt. Medan småföretag kan betala bolagsskatt. Inte så rättvist. Och ser man på sammanlagda skatten på de inkomster man har, så kan en kassörska på Willys betala större andel av sin inkomst i skatt än ägaren till Willys, Antonia Axelsson Jonsson. Hon är miljardär. Jag tycker inte det är rättvist. Jag tycker att Sverige har kantrat över åt det hållet. Jag tycker att det är rimligt att de här lilla gänget superrika bidrar med. Jag tror det är bra för hela samhällsutvecklingen. Och jag tror inte de blir så mycket lyckligare av att få 1 miljon till. Jag tror knappt de märker skillnaden.
Men tror du inte att Antonia Axson Jonsson blir glad när hon investerar i till exempel Hemköp? Och sen så fungerar det väldigt väl. Känns det inte väldigt skönt då?
Det kan säkert kännas bra för henne.
Jag tror att det är det som är drivkraften.
Jo, men jag tänker att om man som Sverige har tagit bort så mycket av skatterna på rikedom och på kapitalinkomster och så, då är det till slut så att en väldigt stor del av samhällsförmögenheter hamnas hos de här privatpersonerna. Och till och med sådana här konservativa ekonomiska institutioner som IMF, till exempel de skriver sin halvårsrapport om Storbritannien, då säger de att klassklyftorna i Storbritannien är för stora. Utbildningssystemet är för dåligt, sjukvården fungerar dåligt, människors potential tas inte tillvara och den ekonomiska stabiliteten hotas. Och när vi är inne, alltså det är fullt rimligt att tänka sig att om 15 år så äger en person lika mycket som halva mänskligheten. Alltså jag förstår ståndpunkten att arbete ska löna sig, att gör man bra saker ska man kunna skörda frukterna av det, alltihopa det där. Men det här är faktiskt bizarrt. Det här är faktiskt helt orimligt. Och det här hotar liksom hela sammanhållningen i vårt samhälle om det här går för långt. Och jag tycker det är så tydligt i Sverige. Åk tunnelbanan mellan de olika stadsdelarna i Stockholm, eller spårvagnen i Norrköping eller bussen i Luleå. Vi ser ju det här liksom. Vad är det som händer med vårt land?
Men vi pratar om olika saker. Ja. För att vi tycker att lägstanivån måste höjas. Internationellt och här också, så långt det är möjligt. Vi ska inte ha dåliga skolor till exempel. Men att någon är superrik har ju inget att göra med att vi har dåliga skolor.
Det kan det ha, för att om de betalat mer skatt så hade vi efteråt med bättre skolor. Sen kommer in en faktor till. Det är klimatet. De superrika har den mest ohållbara livsstilen.
Om alla de investerar också i massa ny teknik. Det är tack vare dem som vi kanske har miljövänliga flygplan i framtiden.
Ja, men alltså Carl Bildt, jag tror han ska göra att han flög 133 gånger på ett år.
Ja.
Alltså om alla flög så mycket, då skulle den här planeten paja före jul.
Och vi skulle ha fred i Europa. Om alla flög runt.
Ja, det är möjligt.
Ja,
men alltså, jag tänker så här. Vem av oss har rätt att leva över vår del av miljöutrymmet? Egentligen.
Nej, utsläpp borde kosta.
Ja, och då är den globala överklassen är ett miljöproblem. Utöver att det är ett demokratiproblem.
Mm. Och du flyger inte, jag käkar inte kött och du kör elbil. Ja. Så att vi kan lämna det ämnet.
Ja, vi ser det.
Men vi ska prata mer om sammanhållningen i samhället om en liten stund. Men först ska vi ha färdigt snabbkollen.
Jobbar vi för mycket?
Ja, vi jobbar för mycket.
2 timmar för mycket per dag, va?
Ja, sen måste vi trappas av stegvis. Det är en rätt stor omställning med lite 60 timmars arbetsdag.
För varje skattekrona vi betalar, skulle du säga att vi får motsvarande 1 kronas värde tillbaka?
Ja, jag ska säga att som helhet så får vi väldigt mycket för våra skattepengar.
Kommer vi ha nationalstater om 50 år?
Ja, alltså demokratin har skapats i nationalstatens ram. Därmed inte sagt att nationalstaten är evig, inte kan förändras eller är god. Men demokratin är väldigt svårt att hitta en annan plats att rymmas på.
Har politiker för mycket makt?
Nej, inte generellt. Det tycker jag inte. Det är andra som har för mycket makt. Men vi skulle behöva fler politiker kanske.
Ja, coolt. Det var snabbkollen. Då hoppar vi vidare.
Varför är Vänsterpartiet viktigt i svensk politik?
Ja, det är idag det enda vänsteralternativet. Vi är de enda som har en politik som faktiskt ökar jämlikheten i samhället. Jag tycker vi har en djärvhet i att kunna tänka lite längre. Som 6-timmarsdagen som vi nämnde, eller stora klimatförändringar eller så, är en ganska visionsfattig och lite rädslans politik som dominerar Sverige idag. Det finns ett av de arv som finns i vänsterns historia som jag tycker är bäst. Det är att det har funnits en social progressivitet. Vi var otroligt tidiga med att prata om förbud mot barnaga, rätt för homosexuella att gifta sig. Att det som då kallades oäkta barn inte alls var oäkta utan skulle få ärva. Att man skulle skilja kyrka-stat till exempel. Där finns det nästan så att det touchar mellan vänstersocialister och socialliberaler i syn på individs frihet och sådär också. Och det är ett av de arv...
Är det det som gör att ni och Centerpartiet kommer närmare och närmare varandra just nu?
Det tror jag det kan göra i den här synen på liksom humanism och asylrätt. Centerpartiet är ju då Sveriges enda liberala parti, ska jag säga.
Ja. Och jag har hört flera gånger de senaste veckorna att det står mellan Centern och vänstern i valet. Ja. Det, trodde, det var nog ett tag sedan man hörde det uttalas.
Så är det. Och Centerpartiet har ju förändrats och vi har förändrats. Vi debatterar mycket, Annie Lööf och jag, med varann. Och det finns ju mycket där vi clashar. Syn på ojämlikhet, privatiseringar, arbetsrätt, väldigt olika. Men det finns också områden vi är ganska överens. Jag skulle tro att HBTQ-frågor är en sån.
Men feminism. Det är väl en okomplicerad fråga nu för tiden?
Idag är det det, men för några år sedan var det ju inte alls det. När vi föreslog att homosexuella skulle få gifta sig, eller att det inte ens skulle ses som en sjukdom med homosexualitet, vilket man trodde på 70-talet, eller Socialstyrelsen trodde det i alla fall, då var ju det otroligt radikalt. Så ibland förbättras ett samhälle väldigt snabbt. Och jag tycker att det är en schysst del av vårt arv, att det ofta har varit de som har klivit ut lite före och sagt att, men så här.
Vi ska inte uppehålla oss kring det mer än max 30 sekunder, hoppas jag. Men när du hänvisar till något fint av ert arv, vad har du i bagaget som du inte är lika stolt av?
Nej, men det fanns ju en lång tid och föregångaren till vårt parti var liksom politiskt beroende av Sovjetsystemet. Och det var ju en katastrof. Och det ledde ju till en svår och liksom djupgående och delvis smärtsam omprövning som vi fick dra en massa slutsatser av. Och för mig så är de slutsatserna helt avgörande för vad vänstern är idag. Att man har sett dem, att man har lärt av dem.
Jag tänker att ordet solidaritet, vi snackade lite om det innan vi hojade hit för att träffa dig. Vi försökte sätta fingret på vad solidaritet betyder. Det leder ju tankarna till olika håll, till fackföreningsrörelsen i Polen och till föräldrarna på 70-talet som pratade om att det var bättre med solidaritet än förr. Vad betyder det begreppet för dig?
Ja, men det är ju en insikt om att man genom att organisera sig och genom att liksom kämpa tillsammans lyfter många människor.
Mm.
Och att man ger hjälp och att man får hjälp. För mig hänger solidariteten ihop med empatin också. Alltså förmågan att se människors utsatthet och att engagera sig för
det. Är det solidaritet som gör att man tycker att det är självklart att släppa in människor, hjälpa dem och bygga en ny framtid här när de har flyttat över Medelhavet?
Ja, jag ser det som en sorts solidaritet. Och jag ser asylrätten som ett viktigt humanistiskt framsteg. Det kom ju till efter kriget, de här otroliga flyktingkatastroferna och så. Att det är så att vi måste ha en ordning som är att den som faktiskt behöver skydd har en rätt.
När det gäller att ta hand om sin egen familj eller sin liksom förlängda familj eller sina grannar eller sådär, då har ju liksom varje sapiens i sig på något sätt att göra det. Mm. Det känns självklart. Det kanske behövs lite mer liksom idébygge för att man ska känna den där pliktkänslan mot någon som kommer från en del av världen som man inte känner till, som pratar ett annat språk, tror på en annan gud och sådär. Är det det som är solidaritet? Är det den ideologin? Eller vad?
Ja, dels tror jag det är det, att människor kan vara olika empatiska, solidariska. Man kan odla den sidan av sig, man kan utveckla den, man kan kväva den. Men sen tycker jag också att det finns en erfarenhet som inte minst finns i arbetarrörelsen, att ska människor lyftas ur fattigdom, ska människor få bättre arbetsvillkor, då är de mångas möjlighet organisering. Och då är det till exempel så att då är man inte strejkbrytare. Det är fult att vara strejkbrytare. Därför att solidariteten är att man har ett intresse som arbetare tillsammans att göra det där. Och att man liksom, och egentligen det är en sorts egen nytta också. Men där man ser att det är vi tillsammans, då har vi den här styrkan att omforma ett samhälle, att göra det. Och ur det växer ju de här solidaritetsreflexerna, man ska säga. Vem sida står man på? Hur ser man på konflikter i samhället och så?
Mina fördomar om vänstermänniskor är ju just att det där funkar skitbra när det handlar om folk som tycker, ja men ABB-anställda eller varvsanställda eller folk som jobbar inom bilindustrin. Där liksom samhället ser ut som det gjorde förr i tiden fortfarande till viss del. Men min bild är att vänsterpartister och andra vänstermänniskor tänker att solidaritet och liksom omfattande ansvarskänsla för samhället och för andra människor och empati är någonting som hänger ihop med höger-vänsterskala. Medan min bild är att
man kan ju vara solidarisk utan att organisera sig.
Ja, alltså jag tror nog har bägge har fel. Det går inte att dra någon rak linje mellan politisk uppfattning och hur, om man beter sig solidariskt i sin vardag eller inte. Det skulle ju vara jättebekvämt att säga att vänsterpartister är godare än andra, men det kan man inte säga. Det är inte så enkelt. Och jag tror inte heller man kan säga det om liberaler eller så. Ibland kan ju politisk uppfattning hänga ihop med de sakerna. Liksom, det finns väl en samband mellan främlingsfientlighet och sverigedemokrater, kan man ana i alla fall. Ja, sådär, va? Ja.
Men, mellan raderna.
Ja, någonstans kan man samlas där ändå. Men jag tycker att när det kom så många flyktingar 2015-2016, det var ju väldigt omskakande på många sätt. Och liksom, det hände mycket i det svenska samhället. Många var rädda, men det som också var, det var att samhället var otroligt starkt. Människor ställde upp, de hjälpte. Över hela landet hade svenska lektioner, tog hand om, liksom, hjälpte barnfamiljer och så. Jag träffade ju många av de där människorna. Jag träffade ofta vänsterpartister som var med. Men de flesta var ju inte alls några partister.
Nej.
De var väl bara medmänniskor. För mig är det Sveriges vackra sida.
Exakt, och det är det vi ska lägga hela dagarna på att tänka på. Hur odlar vi det där?
Mm.
Och för mig så finns det då ett motsatsförhållande mellan att odla det där och att säga att det här måste kommunen ta hand om. Så fort som vi säger att kommunen ska fixa lokaler och svenska lärare och sådär, då sipper de där människorna därifrån. Då går de tillbaka till sina kyrkor, till sina idrottsföreningar, till sina... Ja. Du måste gå med på att det finns en trade-off mellan individuellt ansvarstagande och kollektivt ansvar. Det är lite allmänningens dilemma i det här.
Alltså jag tycker det är mer komplicerat. Jag besöker ofta kvinnojourer. Och det är ju många vänsterpartistiska kvinnor som är aktiva i sina kvinnojourer på olika sätt. De flesta är nog inte partimedlemmar där heller. Liksom, men jag blir ofta glad när jag möter det där. Men de säger ofta så här att vi har ett jätteproblem därför att de här kvinnorna som får skyddat boende hos oss, de får ingen lägenhet hos kommunen sen. Och utan kommunen så kan vi inte hjälpa dem i nästa steg. Eller vi måste ha ett bra samarbete med polisen för de måste göra en brottsanmälan. Och det där hänger liksom ihop, de där sakerna. Jag vill inte ersätta kvinnojourerna med en kommunal myndighet. För jag tycker de har ju sig en solidaritet, en liksom, det är en rörelse som liksom är så. Men de är också beroende av samhället runt omkring. Det är inte vill ha, det är ju att de mest utsatta i samhället, de hemlösa, de bostadslösa, de trasiga familjerna, att de ska vara beroende av välgörenhet. Jag tycker att även de har en rätt.
Men är inte att alla lägger pengar i burken som är liksom statskassan, betalar skatt till statskassan och sen tar vi därifrån och ger till dem som inte kan ta hand om sig själva. Är inte det välgörenhet, vad man än kallar det, är inte principen samma?
Nej, man kan formulera det som en rättighet i en socialtjänstlag. Att vi tycker att vi ska inte vräka barn. Då tycker vi att då har barnen en rätt till ett hem.
Mm.
Det är någonting annat, tycker jag. Jag ser ingen omedelbar motsatsställning mellan den enskildes empati och välfärdssamhället. Jag tror att vi kommer att behöva både och länge till.
Men det här exemplet där du fick låna en cykel i Karlstad. Liknande situationer finns väl inom organiserade samhället. Vi har betalat skatt för att massa saker ska skötas. Men då kanske det sköts på ungefär samma sätt som cyklarna lånades. Är det inte en risk för det?
Alltså den risken finns att det blir som... Ingen tar ansvar för det eller att man låter det kosta på ett sätt som man inte har gjort med sina egna pengar eller så. Och jag tycker att den frågan alltid måste ställas av kanske framförallt av vänstern i och med att vi försvarar välfärden. Får man verkligen det man förtjänar av det här? Eller kanske man har en centralistisk myndighetsattityd och man möter liksom ett kallt byråkratiskt system när man behöver hjälp av sjukvården eller socialtjänsten eller någonting annat också.
Jo, men tänk om jag hade jobbat på Migrationsverket och så får jag träffa massa människor som kommer från riktigt risiga förhållanden. Jag skulle ju vara emotionellt väldigt utpumpad efter första veckan i ett sånt arbete.
Mm.
Men om jag fortsätter med samma sak i ett år så blir jag väl kanske lite kallare och lite mer, ja, det är bara en dag på jobbet.
Mm.
Finns det inte ett problem där? Och jag tror inte att jag skulle kallna snabbare än någon annan, utan jag tror att det finns en risk för det, helt enkelt.
Det gör det. Jag tror att man behöver vara proffs när man hanterar det. Vem pratar de med? Har de någon som de snackar med? Hur är det liksom mellan kollegorna? Hur ser utbildningen ut? Liksom alla de sakerna. Men sen tycker jag också att när jag möter poliser och sjuksköterskor och så, det är ju människor som nästan alltid gett sig in i sina yrken för att de vill hjälpa andra människor. För mig är det någonting vackert. Det är liksom, det är ju bra att det är så.
Det förefaller som att någon sorts socialt företagande är idealet för mig. Alltså allting som är större än Hennes & Mauritz butik kommer att bli ett sorts minisovjet. Försvarsmakten är ju skräckexemplet nummer ett. Där det är verkligen, det är ju uppbyggt ungefär som Sovjetunionen. Alla som har varit på Livgardet och försökt hämta ut en uniform vet att det tar i snitt 6 timmar. Och det är alltså vanliga kläder, även om de har ett färg som gör att man inte syns i skogen. Men det är vanliga kläder och skor. Och det är så byråkratiskt och så krångligt och så dyrt och så ineffektivt så att det liksom inte finns på världskartan. Och det finns ju delar, vi har bott länge i Sunne kommun i Värmland. En jättefin kommun, men det är samma där. Det är liksom ett byråkratiskt helvete ibland. Jag får känslan av att det där bara bygger på... Eller problemet är att det är så stort. Liksom. Men det, och att det där individuella ansvarstagandet liksom inte riktigt finns.
Men det går att skapa det. Och jag tycker också att det finns tydliga tecken på att det gamla hierarkiska myndighetssverige liksom moderniseras och blir plattare och så. Jag var en gång på... praktiskt på hemtjänsten i Skönsmon som är en stadsdel i Sundsvall. De hade gått från superhierarkiskt. Chefer som gav de anställda minutscheman. Säkert ganska dålig hemtjänst. Man skulle kunna ha 40 olika personer i sitt hem. Tänk en lätt förvirrad äldre människa. Mycket dåligt. Och sen sa personalen, vi vill inte jobba så här. Och så säger man till dem, ni får göra era egna scheman. Ni får er egen budget. Vi plockar bort några chefer. Ni får använda de pengarna i verksamheten. Och det är liksom det sprudlade av yrkesstolthet. Och liksom av arbetsglädje om de här människorna. Och de fick ju egentligen utlopp för det de kunde. Den här äldre mannen behöver mer tid idag. Jag vet vart resorna går. De fick ju inte mer betalt. Men de hade ju ett mycket bättre jobb. Och framförallt de här personerna som behövde dem upplevde ju en tydlig förbättring. Och någonstans känner jag att jag tror att de allra flesta människor vill det. Man vill ta det där ansvaret. Man vill kunna känna yrkesstolthet. Man vill kunna säga att jag gör någonting bra. Frågan är, hur skapar vi då en organisation på en arbetsplats eller sådär som ger människor utrymme för det? För mig hänger det ihop med att vara socialist. Att vilja att människor ska ha inflytande över sitt eget arbete. Att det inte är bara någon där uppe som ger order. Jag ser självförvaltningen, kooperativet, löntagarstyret, inte bara i ett privat företag utan också i det offentliga, som en del av min idévärld. Och jag tror att med inflytande så kommer ansvar. Med ansvar så kommer kreativitet och vilja liksom att göra saker bra. För mig är det en del av det som jag eftersträvar.
Men varifrån kommer drivkraften?
Ja, drivkrafterna kan ju se ut på många, många olika sätt. Men jag tror inte alls att... Alltså människor vill ju tjäna tillräckligt mycket pengar för att leva ett bra liv. Man vill känna att man kan utvecklas, man vill ha uppskattning. Det är ju de vi är. Det är alltid kul att någon uppskattar det man gör. Men de allra flesta människor kommer nog att vara löntagare. Att man har en anställning. Många vill inte vara företagare heller eller så. Att de då har drivkraften i att känna att man har inflytande, man gör ett gott arbete. Jag tror det finns en väldigt tillfredsställelse i det att jag gör någonting bra. Jag gör nytta för andra människor. Jag bygger en bra bil, vad jag nu gör för någonting. Jag tror det är väldigt naturligt. Vi är också sociala varelser som vill ha den här bekräftelsen. Liksom och så. Det är också självrespekt i det där. Och jag tror att för många människor så är det liksom en driv som många inte får. För andra kanske det är att jag vill absolut ha det i egna kaféet eller it-företaget eller vad det är för någonting. Fine, då får man det.
Jag har ett par fördomar om vänstermänniskor som vi kanske kan, om vi bara vädrar dem lite fort.
Ja, vi provar om det håller.
En fördom är att vänstermänniskor tror att det bara är ni som är goda. Att det bara är ni som vill väl. Om man inte är vänster så är man mer egoist.
Det kan nog finnas de som har föreställningen, kanske när man är väldigt ung eller så. Nej, men världen är ju mycket mer komplicerad. Så det finns ju fantastiska, empatiska moderater som gör gott. Det finns ju ingen sån automatisk koppling. Men det jag tycker att man har en, som för mig det handlar om, det är att man har en, man ska försöka leva som man lär. Eller man ska försöka ta sitt liv på allvar. Liksom i det.
Jag som ju är uttalat liberal, men jobbar med kultur, lever ju liksom i ett hav av vänsterorienterade
människor. Och jag upplever att jag ganska ofta får den fördomen mot mig att jag inte försöker, för det, liksom, att jag inte är lika intresserad av sociala frågor eller att alla ska få vara med eller så. Jag känner ju tvärtom. Vad fan, lösningen att kommunen ska ta över mer och mer av det som borde vara vårt personliga ansvar är ju hemskt. Och det är ju det som är, när någon säger till mig allting handlar inte om pengar, så tänker jag ju exakt, allting handlar inte om pengar. Ibland måste man, ja, om du behöver hjälp att flytta och du lägger ut och du gör en Facebookgrupp med alla dina kompisar och säger kom och hjälp mig att flytta, så vill ju inte jag liksom swisha dig pengar istället, utan det är ju bara att cykla dit och hjälpa till och bära liksom. Motsatsen till det är ju att låta kommunen tar hand om att hjälpa folk att flytta, så slipper folk hjälpa varandra.
Ja, motsatsen är väl kapitalismen, att det bara ska värderas i pengar. Att det, liksom, det är det som är den enda motstocken. Det finns ju olika strömningar och ådror i liksom socialistiska tanketraditionen. Jag är nog mer på en, om man säger, självförvaltande strömning. Jag tycker inte att allt ska vara statligt eller allt ska vara kommunalt eller så. Men jag tycker att människor ska ha makt över sitt eget arbete och sin egen vardag. Det är för mig poängen med det hela.
Mm. Hur går det till i praktiken?
Hemtjänsten i Skönsbron tycker jag är ett jättevackert exempel. När jag jobbade på Volvo lastvagnar så hade vi en stark fackförening. Den kämpade sig till att vi fick gå från att vara helt tidsbundna på löpande bandet till att vi byggde hela lastbilshytter och hade en helt annan yrkesstolthet. Och jag märkte ju liksom förändringen också som min arbetskamrat. Sen krossades allt efteråt med löpande bandet tillbaka igen. Mm. Men för mig var det en del av det här. Arbetet är inte bara att vi lånar ut vår tid, vi skruvar, går hem och får en okej, LO-lön. Mm. Utan arbetet också att vi är bilarbetare, byggare med yrkeskunskap och liksom en stolthet över det vi gör också.
Men det, att få bestämma på sin arbetsplats, det finns ju väldigt många vårdcentraler som är personaldrivna.
Mm.
De är ju en del av det här vinst i välfärden problematiken som du brukar hävda finns. De är ju då personaldrivna, det borde ju vara ett föredöme. När det dessutom finns väldigt många olika arbetsgivare, då har man ju som arbetskraft då möjlighet att välja att det där verkar vara ett sunt ställe, där vill jag jobba. Eller det där verkar vara ett mindre bra ställe, där vill jag inte jobba. Om man då jämför med när allting var landstingsstyrt, då hade man ju aldrig det där valet. Så då tycker jag att du borde ändå gå med på att det har blivit en förbättring där.
Mm, alltså jag tycker att man ska kunna välja vilken vårdcentral man går till och vilken man jobbar på. Jag tycker att de kan vara lite olika varandra och jag har ingenting emot att de drivs och ägs av medarbetarna. Men jag tycker inte att det ska sitta en riskkapitalist någonstans och bestämma att nu ska patienterna få kortare besök, vi ska dra in ett par tjänster och sen ska jag tjäna pengar på det här.
Men hur kan de tjäna pengar?
Nej, men de får ju skattepengar.
För vad får de skattepengar?
För att bedriva sjukvård, och då ska den gå till sjukvård.
Ja, men man får pengar till exempel när man tar emot en patient.
Mm.
Vilket kanske kan leda till att man tar emot fler patienter oftare än det behövs. Så det är möjligt att det finns fel incitament.
Ja.
Det är ju ändå politiker som betalar de där pengarna. Om de får för mycket pengar så är det ju ändå kranen som borde strypas.
Ja, jag håller i den, hoppas jag snart.
Ja.
Men jag tänker så här, att ta äldreomsorgen egentligen tydligare än vården. Vården är mer komplex på något sätt. Men hur tjänar man pengar på äldreomsorg? Ja, det är personalen som kostar. Man har färre undersköterskor. De får springa snabbare. De har liksom osäkrare anställningar. Det är så man gör. Det är så man gör i skolan också. Man rekryterar elever som inte behöver så mycket hjälp. Och så har man stora klasser och få lärare och ingen skolbibliotek. Och det är inte bra utbildning.
Nej, jag tänker att det framförallt inte är bra upphandling. Om jag anlitar ett företag som ska sy nya segel till min segelbåt, så bestämmer vi liksom att det ska vara dakron och var det ska sitta öljetter. Och sen så när jag kommer hämta så har de sytt ihop några gamla lakan med en halsduk och så har de chockhöjt priset och så kör de därifrån i en Maserati. Då har vi liksom inte gjort en tydlig deal. Då har kravspecen inte varit tydlig. Då ska de ju dra sig inför rätta.
Det tycker jag också, eller när man bygger en bro eller så. Men grejen är att om det är ett förskolebarn som inte fick sin förskoleutbildning, det är lite svårt att reparera det i efterhand. Och därför är liksom förskola, människor som är på väg att leva sitt sista år i sitt liv, man kan liksom inte behandla det som segel eller broar. Därför att det är någonting annat. Alltså, marknadens logik passar inte i alla livets delar.
Men det här med jämlikhet av olika slag och ekonomisk utveckling, finns det en trade-off däremellan? Är det konflikt mellan de två målen?
Nej, det är tvärtom. Menar att jämlika samhällen ofta har en bättre ekonomisk utveckling. Ser vi på vilka länder i världen som har högst livskvalitet och hög levnadsstandard, så kännetecknas de ofta en ganska hög grad av jämlikhet.
Men så är, menar du det, att det är att vi är jämlika som gör att vi är tillhör den rikaste procenten på jordklotet?
Ja, till exempel om alla barn har möjlighet till utbildning utan kostnad, då kommer fler kunna få avancerade utbildningar och deras begåvningar och intressen tas tillvara. Om vi har god folkhälsa så vinner samhällsekonomin på det. Om vi är bildade så tror jag att samhället blir bättre att leva i, och bildningen inte bara är för de som går på högskolan utan det ses som någonting gott med bibliotek och så också. Så att jag menar att jämlikhet är en bra förutsättning för god ekonomisk utveckling, men framförallt är jämlikhet en bra förutsättning för mänsklig frigörelse. Och där tycker jag att det är viktigt att säga att jämlikhetens mål, det är mänsklig frihet. Och då tror jag att människor blir mer olika varandra i ett jämlikt samhälle. Därför att man får förverkliga den man är. Vilket förnekas många när man jobbar på ett jobb som man hatar och inte får bo i en rimlig bostad. Eller bara får kämpa för att ens barn ska klara sig. Så för mig är jämlikheten en frihetstanke.
Det kom ju en bok för några år sedan som heter Jämlikhetsanden. Mm. Det fanns väl en del kritik om hur man mätte det där. Men min största invändning, det var ju att det bygger ju på nationsgränser. Det är ganska lätt för oss att ha det ganska jämlikt här om vi sluter oss från omvärlden. Men större delen av världen är ju riktigt fattiga jämfört med oss. Och skulle vi välkomna många människor hit, då skulle vi bli ett ojämlikt land här då.
Men det skulle ta flera generationer i alla fall att jämna ut.
Det skulle göra nytta för världen och för många människor. Det är också en trade-off.
Eller? Ja, fast den är svår att genomföra i praktiken tror jag. Och svår att få acceptans för. Jag tror att det är att många människor lyfts ur fattigdom runt om i världen. Och det sker lite i det tysta, men det är i grunden någonting väldigt gott. Men samtidigt så präglas många samhällen av otroliga klyftor. En del länder klarar att göra båda sakerna samtidigt, och de tror jag blir de mest framgångsrika. Man kan ju se på delstater i Indien som är mer eller mindre ojämlika varandra. Delvis beroende på att vänstern har haft inflytande eller inte. Att faktiskt sånt som hälsa och livslängd och sånt påverkas, ganska grundläggande måttstockar på det. Och jag tror att även i ett samhälle som inte är jätterikt så är relativ jämlikhet någonting gott.
Vi brukar avsluta med att vi får presentera varsitt politiskt förslag. Mm. Jag tar ett, Kristoffer tar ett och du får gärna föreslå ett. Vill du börja, Kristoffer?
Ja, nu kommer alla bli arga. När jag pratar med barn, när jag pratar med gamla människor, med folk som inte är intresserade av politik och frågar dem, vad upplever du var liksom en rättvis princip för att betala skatt? Då är alla inne på samma sak, som är flat rate. Samma procentsats. Den som tjänar 100 spänn kan betala 30 spänn i skatt. Den som tjänar 100 miljarder kan betala 30 miljarder i skatt. Det är en proportionalitet som följer med längs med hela liksom, skidbacken upp. Som det är nu så betalar man mer ju rikare man är. Om man inte har tillgång till någon sorts personlig rådgivare, för då betalar man ingenting. Och så blir det ännu mer orättvist. Och det är klart att för den som bara tjänar 100 spänn så kan det ju kännas lite konstigt att behöva lägga 30 spänn av pengarna i liksom till statskassan och betala dem i skatt för att sen få tillbaks i form av bistånd. Då kanske man kunde tänka sig att man kunde få behålla pengarna från början. Så varför inte sätta grundavdragsnivån till socialbidragsnivån och därefter så betalar alla samma procentsats?
Jag är ju för progressivt skattesystem. Man betalar större andel. Nu är det inte riktigt så idag, mycket beroende på kapitalinkomster. Och så.
Men för löntagare så är det ju en progressiv skala.
Ja, samtidigt är det så att de rikaste är de som kan använda alla avdrag. Så att progressiviteten är inte så...
I praktiken så är den som tjänar mycket pengar har också möjligheter att få behålla dem.
Ja, så är det.
Men om man pratar om principen så är det ganska svårt att få någon som går i femman och förstå varför procentsatsen ska gå upp. Ju mer man tjänar.
Ja, jag tycker att det är en bra idé. Men jag ska säga att ditt förslag är inte... Det är intressant. Då är det liksom, jag tänker så här, okej, då blir det en stor tapp i statsbudgeten. Och vi vill ju ha den där pengarna i statsbudgeten. Så frågan är, hur ska vi finansiera ditt förslag? Om jag får föreslå en finansiering så föreslår att vi avskaffar ränteavdragen och rutavdraget. Och så finansierar vi det höjda grundavdraget med det. Då köper jag det. Därför att då innebär det att arbete, pension beskattas lite mindre. Låginkomsttagare får lite mindre skatt. Vi subventionerar inte snabbt höjda bostadspriser som leder till spekulation och instabilitet i ekonomin. Och vi får en ganska bra fördelningseffekt av det hela. Vi kanske har hittat på något här.
Jag tänkte häromdagen att det vore smart att ha ränteavdrag upp till 1 miljon. För det skulle ju då hjälpa folk att komma in på bostadsmarknaden. Medan de som har dyrare boenden, de får bara ränteavdrag för första miljonen.
Ja, och idag är ju ränteavdragen obegränsade. Mm. Vilket ju är helt orimligt. Alltså folk kan dra av miljoner i ränteavdrag. Nej, men vi har allt lurat från de där sakerna, ska du veta. Ja. När vi diskuterar skattepolitiken.
Ja. Alltså det som jag egentligen, vi har inte alltid i världen, men det som jag har lite svårt att förstå, det är ju principen. Jag förstår att det inte alltid blir så i verkligheten att det är väl helt enkelt så att när man har jobbat över, om man är en vanlig anställd, när man har nått den här brytpunkten för statlig inkomstskatt, ja men då tar man inte ut så mycket mer i lön, utan då blir det förmåner eller man blir delägare i något eller man får en bil.
Eller man jobbar mindre.
Och man jobbar mindre. Och det är den principen som jag har svårt att förstå. Jag har svårt att förstå hur inte det kan vara en procentsats för alla känns spontant så himla klockrent, rättvist. Och borde gå och få med alla på det tåget.
Nej, där är jag inte med. Jag tycker att man ska betala en högre andel av sin inkomst i skatt när man tjänar mer. Det är mindre än 1% av svenskarna som betalar mer än hälften av sin inkomst i skatt. Så ser det faktiskt ut.
Men om du räknar med alla skatter så betalar alla som jobbar mer än hälften i skatt.
Jo, men då är det en annan diskussion. Vi har liksom sociala avgifter, andra har privata försäkringar. Det där, jag tror att vårt system är effektivare och rättvisare.
Ja, mitt politiska förslag, det handlar om att man verkar vara solidarisk med de flesta istället för de som mest behöver det. Exempelvis får jag ju göra ränteavdrag för att jag bor i bostadsrätt och är belånad. Jag får barnbidrag för mina barn fast jag har en inkomst och behöver inte de där extra pengarna egentligen. Och så när jag skulle gå och köpa glasögon till min dotter så visade det sig att de behövde vi inte ens betala för.
Tacka Vänsterpartiet för det.
Jag vet. Mm. Och jag vet också att argumentet är att om man är fattig och inte ser vad fröken skriver på tavlan så måste man ju ha tillgång till brillor. Men de är ju ganska billiga ändå, så jag hade inte behövt det stödet. Och nu har jag inte kommit på något exempel som hänger ut er, men... Sossarna föreslog ju för några veckor sedan att man skulle ta bort rätten till assistans för barn upp till 15 år till exempel. Och då tänker jag att ta bort mitt ränteavdrag, ta bort mitt barnbidrag och ta bort mina gratis glasögon. Och så hjälper ni de som verkligen behöver hjälp först.
Vad är argumentet mot behovsprövning av de där?
Nej, men det är samma som den klassiska debatten om barnbidrag. Om alla barn har rätt till barnbidrag och alla betalar in, då kommer de rikaste att betala in mer. Och de som tjänar mindre kommer att vara vinnare på ett sånt generellt system. Men alla kommer uppleva det som rättvist. Det liksom utgår för varje barn. Så att man får en trygghet och man får en fördelningseffekt. Man får också väldigt hög legitimitet. Alla tycker att det här är ett bra system. Därför att det liksom funkar för alla. Om du behovsprövar det, då kan man ge sig tusan på att om Moderaterna kommer till makten, tar de bort det där. Eller så liksom sänker de det här. Men det är väldigt svårt att ge sig på system som är legitima och som är lika för alla.
Så det handlar om att förmågan att spika fast de egna reformerna så ingen kan ta loss dem.
Ja, men att bygga gemensamma rättigheter och välfärd som samtidigt fördelar om, det är ju generella välfärdens liksom grundbult. Sen finns det någon annan sak som är viktig, och det är att det är väldigt svårt att fuska med generella system. Och du behöver inte ha massa kontroll, du behöver inte ha massa papper. Du behöver inte byråkratisera det, utan det är lika för alla.
Men pengarna är ju begränsade. Och om man häller pengar över folk som har jobb och har bostad och har det bra, då är ju pengarna slut när de som verkligen behöver hjälp.
Men om du tycker att det här är ett schysst system, du får någonting för dina skattepengar, du betalar din skatt som du ska, då är du i praktiken med och betalar barnbidraget för någon annan också. Så du är med och bidrar till det.
Ja,
och de behöver inte förnedra sig på ett socialkontor och be om hjälp, utan de har rätt till det där barnbidraget. Mm. Och det menar jag att det är rimligare att ha på det sättet. Sen är det så att vi har ju förhandlat statsbudgeten nu i snart 4 år. Och vi har gott om pengar i Sverige. Vi har ett gigantiskt budgetöverskott, vilket är helt rimligt i goda tider att man har det. Vi har inte gjort massa tokskattesänkningar för de rikaste. Vi har faktiskt råd med både personlig assistans och barnbidrag i Sverige. Och jag fattar inte det här att sossarna ska ge sig på de sjuka eller de som behöver personlig assistans. Vi behöver inte göra det.
Människor som lever på pension, alltså till exempel man är förståndshandikappad eller har någonting har gjort att man faktiskt inte, hur gärna man än vill, kan vara med och jobba fullt ut. Då har man ju någon sorts peng. Vad heter det? Pension?
Sjuk- och aktivitetsersättning om man inte... Sen när man blir äldre blir det pension.
Ja, just det. Men då menar jag har en förståndshandikappad kompis i alla fall som jobbar på
pysselsättningsfabrik där de får ganska lite betalt och hon lever ju ganska nära existensminimum. Och då tänker jag, fan, där tänker jag, ta mitt barnbidrag. Jag hör vad du säger, argumenten mot behovsprövning av barnbidraget. Men det jag tänker att där borde det finnas hur stor acceptans som helst för att ge de här människorna en vettig inkomst. Liksom. Alltså det är sluta hjälp folk som inte behöver hjälp och höj standarden, vad det anstår ett rikt land för de som faktiskt inte har en chans att tjäna upp sina egna pengar.
Så det är ju en grupp som är svag i debatten. Det är inte så att de liksom syns och hörs och skriver på DN Debatt så mycket. Vi har förhandlat fram dels det som kallas habiliteringsersättning. Många har ju inte fått betalt alls. Det är ganska eländigt. Och sen har vi höjt den här sjuk- och aktivitetsersättningen. Vi har sänkt skatt och fixat lite bättre bostadstillägg. Så för första gången på länge så har de här fått någon tusenlapp mer. Jag träffar ju de här personerna ibland och många har sett att det är en stor skillnad i mitt liv för att jag hade så lite förut. Och jag tycker att för mig är liksom min arbetarrörelse moral, om man ska säga, den är att vi förväntar oss att de som kan i Sverige arbetar och bidrar till det här samhället. Man ska inte fuska sig fram, man ska liksom, kan man arbeta och bidra så gör man det. Men den som inte kan, den som är sjuk, den som har ett barn som behöver personlig assistans, den får det. Det är liksom dealen, tycker jag, på ett bra samhälle att det är på det sättet. Därför ogillar jag fusk med offentliga medel. Men jag ogillar också att man lever på andra människors arbete utan liksom att bidra själv på det sättet. Och det finns någon, tycker jag, för mig ganska naturlig arbetarrörelsemoral i det där.
När paret Myrdal lanserade barnbidraget en gång i tiden så handlade det väl mer om att flytta pengar till kvinnan i familjen, flytta makt i familjen. Är det fortfarande ett skäl eller är den där makten flyttad färdigt nu?
Nej, den är inte färdigflyttad. För många kommer ju barnbidraget där runt den 20:e strax före som det är det som gör att man klarar sig till lön. Och det, pengarna går ju rakt in i familjekassan för det mesta. Jag tycker att det är en väldigt, för många är det verkligen behövt. Och det är ett faktum då, till exempel att kvinnor, inte minst äldre kvinnor, lever kvar i dåliga relationer för att de inte har råd att bryta upp dem. Så lever många svenskar idag. Jag träffade själv en kvinna som sa det, att jag skulle vilja flytta från min gubbe, han är ingen snäll. Jag har inte råd, jag kan inte. Så är det idag i Sverige. Och då är vi inte jämställda.
Kvinnor borde tänka lite mer som män när det handlar om pengar.
Ja, eller kvinnor borde få betalt för sitt arbete och män borde göra sin del av arbetet i hemmet och med barnen.
Ja. Vill du presentera något politiskt förslag för oss innan vi skiljs åt?
Nej, men då tar jag ett lite nischat förslag och det är att vi ger SJ i uppdrag att börja köra tåg internationellt igen och sälja utrikesbiljetter och göra det riktigt lätt att vara klimatvänlig så att man faktiskt kan åka ut och semestra med familjen på en tågluff eller så. Och så kan man välja det istället för flyget och det är lika billigt.
Vad heter det? Jag har ett förslag på en reklamslogan. Var vill du helst sitta och vänta på att någon ska laga en kontaktledning? I Hallsberg? Eller på Mallorca?
Ja, just det.
Jag åker gärna tåg. Jag tycker om att åka tåg. Men jag tycker inte om när jag inte kan lita på tåget.
Nej, och det är ett stort bekymmer. Jag åkte tåg i Polen för ett tag sedan. De har massa tåg. Jag åkte snabbtåg. Perfekt. Mycket modernare än i Sverige. Jag har tagit Tyskland och Frankrike. Vi ligger lite efter.
I Japan ligger de ju väldigt bra. Där går tågen sådär nazi i tid.
Jag var på något politiskt möte där i Japan. Så skulle jag flyga från Narita. Och skulle åka tåg 3-4 timmar. Och då sa jag till mina värdar att jag tar ett tidigare tåg. För jag vill ju inte missa planet. Och de var helt oförstående.
Ja.
Men det kom ju fram 14, 23 och 38.
Ja.
Varför ska du ta ett tidigare tåg?
Men vet du vad ett av tricken är? Det är att de har hetvattenspolning av hela systemet. Det är alltså inte en alugubbe som kommer med en gasolbrännare när växeln redan har frusit fast. Nej. Utan det spolas hett vatten på dem så att de inte ska frysa fast.
Och de stänger av barnsystemet varje natt. Och det är 3000 gubbar som jobbar på att det ska vara tipptopp morgonen därpå. Så att det funkar ju. Schweiz, annat bra exempel. Det funkar också bra. Så det går.
Okej, vi vill ju ha såna här rörposttåg som man kan åka interkontinentalt på ett par timmar.
Hyperloop.
Ja, det dröjer väl ett tag kanske.
Ja, det gör ju den föreslagna snabbspårvägen också.
Ja, det gör det.
Då kan vi lika gärna ge oss på Hyperloop på en gång.
Ja, jag vet inte om jag vågar lova något sånt inte.
Nej, men du har förväntan från oss.
Okej.
Jonas Sjöstedt, tack för din tid.
Tack för att jag fick komma. Det var jätteroligt att få prata med. I'm on a dance like an earthquake was shaking me. I'm gonna sing like my heroes were with me. Yeah. I'll build an army made of clouds and smiles to fight for you. I'm gonna free your mind tonight. When I'm running this town, oh, 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 things will turn around. When I'm running this town, oh, 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 I won't let you down. I'm running for governor, governor, now, yeah, yeah. I'm running for governor, governor, now, yeah. Music makes us crazy.